Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. Jag är en glad elitmotionär, kanske man kan kalla mig. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström som är PT och står för den faktabaserade kunskapen i den här duon, kan man väl säga, Lovisa.
Är det nog en hel del tyckande också, skulle jag säga. Eller?
Ja, lite tyckande från din sida, men det känns ändå som att du brukar liksom vara uppbackad av något. Vi får ju ibland lite feedback från våra lyssnare, och jag vet att det var någon som skrev här nyligen att jag var väldigt mycket känslor, affekt, emotionell, och vad var du? Du var lite präktig.
Lite lillgammal sådär, men det kan jag väl få vara.
Ja, men det tycker jag. Det brukar alltid vara jag som har den rollen, eller förr var det alltid det i alla fall, och jag är jätteglad att slippa den, så att vi kör på det tycker jag.
Jag är nog mer PK än vad du är om vi ska göra någon form av skala.
Ja, men jag var extrem PK förut, och det är så skönt att ha släppt det, jag känner mig fri. Fri från PK.
Som en förlossning liksom.
Ja, men lite så. Men du, hur har din vecka sett ut? Har det hänt något spännande? Vi sågs ju faktiskt för några timmar sedan, bara du och jag. Då hade ju vi möte på vårt förlag Norstedts om vår nästa bok.
Ja, men exakt. Och vi hängde ju dessutom hela måndagen och nästan frös ihjäl. Så den här veckan har du och jag varit extremt intima många gånger med varandra. Och gnuggat hud mot varandra.
Alltså det är ju väldigt intressant det här när man ska plåta utomhus. Man ska alltså fotografera, det ska gärna framstå som att det är sommar, för att man vill att det ska se lite härligt och svettigt ut, och man vill se lite hud och så här när man ska plåta träningsbilder. Det är ju inte jättelätt att få det till att se ut så när det är i princip en plusgrad och snålblåst.
Jag har ju varit inne lite grann på det här med min stora dunjacka, den där jackan som jag inte kunde båda flygplan med knappt tidigare av träningspodden. Jag borde nog ha haft den jackan runt axlarna i måndags. Tvärtom så gjorde jag värsta nybörjarmisstaget och hade den tunnaste lilla sån här sportig dunjacka. Sån här dunjacka som man typ kan springa i. Jag tycker de är så himla snygga. Men den var inte särskilt värmande, och det tog väl ungefär 6 eller 7 timmar från att vi var klara med vår fotografering till att jag kände mig så här uppvärmd igenom ryggmärgen. Det tog liksom fram till midnatt nästan, då kände jag såhär, nu kan jag slappna av i axlarna för att låta blodet flöda.
Ja, och då kändes det nästan som att man hade varit ute och åkt skidor en hel dag. Du vet, när man blir så där nästan lite rosig, och det känns lite som att man ska brinna upp upp inifrån när man får tillbaka värmen igen, för då kommer den som, och bara sköljer över den på något sätt.
Men det minns jag, du och jag har ett favoritcafé, eller ett kafékedja som ju har så här lite symbolisk, ett symboliskt värde för dig och mig och våran jobbrelation eller vårat jobbsamarbete genom åren, och det var ju Vurma.
Ja, precis. Där hade vi vårt första bokmöte kan man säga.
Det kändes superhemligt att vi satt på Vurma uppe på nästan vid Kungsholms torg där vid, på Hantigagatan.
Ja.
Det var ju massa år sedan. Och sen i måndags, då kändes det lite busigt att vi var tillbaka på Vurma, men den här gången nere i Hornstull. Och så beställde vi in varsin varm choklad med en stor klick vispgrädde som vi liksom så här läppjade på för att värma upp oss. Det var supermysigt. Det kändes verkligen som en fjällstuga fast mitt på Söder.
Ja men verkligen, det är precis vad man behöver också när man har varit ute och hållit på att frysa ihjäl. Det blir spännande att se bilderna sen, för att jag är så nyfiken på mina blåa läppar kommer att liksom framkomma på bilderna. Jag tror att Lina, vår fotograf, kommer att fixa det. Men jag kommer ju att veta, så jag kommer ju att fnissa lite grann åt det när boken väl kommer ut.
Och jag som står med assnygga, hippa, lila, knalllila shorts. Jag funderar faktiskt på att springa Great Wall Marathon i de här shortsen. Och sen så har jag rakat benen på morgonen. För det är så här en bra grej att göra om man ska fota, om man ska hålla på och smörja in sig med massa krämer och så. Så att det inte ska bli för stubbigt och att det kanske syns på bilden om ljuset ligger på och så vidare. Men jag kan säga att den där rakningen, den var ju helt förgäves. För det är liksom bara bing, så åkte liksom alla de här korta stubben rakt ut. Och sen så lite så här glow-kräm på det. Så det känns som en sån här plockad kyckling på något hemskt sätt när man tar på benen, för att jag fryser så mycket. Men som du säger, jag tror att Lina och Petra, som är våran duktiga sminktjej, jag tror att de lyckas få bort det så det syns på bilderna. Vi får se, alla träningspodden-lyssnarna kommer väl sitta och granska nu. Hur kallt syns det egentligen att det är?
Den här veckan är Träningspodden sponsrad av mat.se, och det här, det är en väldigt fiffig tjänst för er som inte har upptäckt det här sättet att handla på ännu. Och jag var ju en av dem, Lovisa, och jag undrar lite så här, varför har jag famlat i mörkret all denna tid? Jag
bor ju ganska... Du är ju nästan nyfrälst nu, Jessica.
Ja, för jag bor ganska långt från min butik, alltså långt. Nu överdriver jag lite grann, det tar kanske 10 minuter att gå. Så att det är inte svinlångt, det är det inte. Men när man ska hem med tunga påsar, och mina barn är lite för små för att bära de tunga påsarna, så är det inte så kul. Och ofta så bär man ju hem på ganska mycket. Jag brukar ha 4 påsar i handen. Du vet, så att man bär i ett finger så att fingrarna vitnar nästan lite grann. Och man får så ont så man måste byta grepp så här 10 gånger på vägen hem. Det är inte kul. Och det här är ju så enkelt. Man får maten levererad hem till dörren. Det är som ett under.
Ja, och mat.se är så himla smart, tycker jag. För det har verkligen utvecklat alla de här tjänsterna när man handlar på nätet. Att man både kan handla precis som i en vanlig matbutik. Att man klickar i det här livsmedlet och det här livsmedlet. Att man har sin shoppinglista som man går ut efter. Men det är också det här supersmarta. Att man kan köpa dels färdiga matkassar med olika teman och inriktning. Men också att man kan liksom hitta ett recept. Det här receptet tycker jag är nice. Och så klickar man i och då hamnar alla livsmedlen som hör till det här receptet automatiskt i ens lilla shoppinglista. Det är ju supersmart.
Ja, och det man redan har hemma, det kan man då klicka bort. Att det här behöver jag inte, så den ingrediensen tar jag bort. Det är verkligen smart. Men vet du vad jag också gillar, som är ganska dålig på att planera middagar och sånt? Det är att om man gör sin beställning före klockan 13 så kan man få leverans samma dag. Och det är ju perfekt, för då kan man komma på lunchen kanske, okej, ikväll så ska vi käka tacos eller vi ska käka pasta eller vad det nu är. Då kan man bara klicka hem det och så får man det levererat på kvällen, vilket är helt perfekt.
Ja, och det jag tänker är smart med att handla mat på nätet, det är ju att man inte köper mer än det man behöver. Det blir inte det här småplocket, spontanet, varken i det onyttiga eller det som man bara köper hem för att det är bra hemma, utan att man faktiskt har satt sig ner och gjort en plan för sin shopping. Och det brukar ju faktiskt bli billigare i slutändan än att fylla på med massa onyttigheter.
Och om det är så att ni vill äta på ett bra och näringsrikt sätt, så har faktiskt vi tillsammans med mat.se och deras nutritionister, heter det så? De är i alla fall experter på sånt med mat, kan man väl säga, om man vill undvika det svåra ordet. Vi har plockat fram en egen matkasse som heter Träningspoddens egen matkasse, som man just nu kan köpa på mat.se.
Ja, men det är supersmart, för den är fulladdad med, vi ska kalla det för, hälsosamma och näringsrika recept. Och tanken är att de ska liksom matchas med Träningspoddens extremt medvetna lyssnare. Sådana som har koll på det här med vad man ska käka.
Och det gäller att passa på den här veckan, för Träningspoddens lyssnare får också 175 kronor i rabatt om man handlar för minst 700 kronor. Dessutom ingen fraktkostnad, och det man ska göra när man beställer är att fylla i rabattkoden Träningspodden. Alltså Träningspodden fast lite försvenskat. Träningspodden.
Är det en podd om fåglar eller?
Ja, det låter lite så. Träningspodden eller parningspodden eller någonting sånt.
Om tranor.
Ja.
Men vi gör så här, vi lägger ut mer information om vårt samarbete med mat.se på Facebook och Instagram, så kan man hitta länkar och allt det här med koder och sånt, så att man fattar vad det man håller på med när man handlar mat på nätet.
Precis, och så säger vi tack till mat.se för att ni är med och stöttar Träningspodden.
Det gör vi, tack så mycket!
Alltså jag har ju haft en vecka där jag har jobbat ganska mycket. Jag ledde en gala i Stadshuset förra torsdagen. Och sen hade vi ju fotografering i måndags. Och så hade jag en fotografering för Amelia i onsdags. Så det har varit ganska mycket jobb. Och det är lite frustrerande, för att jag har ju känt den senaste tiden att jag har så mycket, eller jag ska inte kalla det energi, det är fel ord, men jag har känt mig stark. Jag känner att jag vill använda min kropp, lite grann som en tjur som vill ut och jobba. Jag vill ut och plöja en åker eller någonting. Så jag har verkligen varit sugen på att träna, och kanske inte så sugen på att jag sticker ut och springer en mil, som jag har känt innan att jag längtar så mycket efter det. Utan mer så, jag vill gå till gymmet och kötta. Och så har jag inte riktigt hunnit eftersom jag har jobbat så mycket. Så det har varit lite frustration. Jag funderar faktiskt just nu på om jag ska gå och kötta lite när vi har poddat klart.
Men är det inte så att du söker motstånd och någonting att kötta med i vardagen då? Att du känner någon som du kan kampa lite med? Att du liksom får det här, nästan som ett testosteron på slag, att du vill battla lite fysiskt med någon? Kan du inte så här ställa dig i tunnelbanan då och försöka liksom putta undan någon?
Men jag har ju kört lite penfighting på nätet istället.
Det kan också... Vi skulle inte gå in på det, Jessica.
Nej, vi ska inte göra det, men det kan ju också göra att man får utlopp för lite grejer. Men sen tyckte jag faktiskt att det var lite skönt när vi gjorde den här plåtningen till våran bok, att få springa lite och ändå göra lite övningar och sådär. Det kändes lite gött, men jag är sugen på att verkligen, jag vet inte, det är som att jag känner så här, det känns som att jag kan ta ner alla. Jag har så mycket tyngd nu, förstår du? Så passar det för att mucka mig? För då kommer jag med min mage och bunka ner dig liksom. Lite så känner jag mig. Jag känner mig stark, som en urkraft.
Men är inte det den gravida kroppens stora fördel? Det känns som att den ger ju en ganska så auktoritär aura kring en kvinna. När man är gravid, man bär ett barn, man vet att man har ett extra liv i sig, och att människor runt omkring också ser det, och att man därmed får någon form av pondus. Jag vet många kvinnor som har känt sig mycket starkare under sin graviditet än både innan och efter, just för att man känner sig mer självklar i rummet på något sätt.
Men det är roligt att du säger det, för att jag har nog inte upplevt det under mina tidigare graviditeter, men just nu de senaste senaste veckorna känner jag mig fruktansvärt stark. Och jag har märkt också när jag har varit på gymmet att jag använder ju tyngre vikter. Jag lyfter tyngre än vad jag gör när jag inte är gravid. Och det vet jag att du som Peter inte skulle uppmuntra någon till att göra. Det är liksom inte tiden i ens liv när man ska försöka prestera på gymmet och bli egentligen starkare, snabbare och sådär. Men det har bara känts bra. Det har känts som att jag har haft ett behov av att verkligen ta i ordentligt.
Fast jag måste nästan korrigera dig lite grann, Jessica. För jag skulle nog snarare vilja att du tog i ännu mer när du inte är gravid. Så det kanske är så att du nu tar i lämpligt mycket, men att du tar i för lite som ogravid.
Ja, men det gör jag ju. Det vet jag att jag gör, Lovisa. Jag lurar mig själv så mycket, förstår du? Jag skulle kunna lyfta så mycket tyngre. Men ja, då har jag fått någon fix i det om att jag ska hålla på här med mina kroppsvikter och lulla på. Så att jag kör mycket mer med vikter nu än vad jag gör när jag inte är gravid.
Och det gillar ju jag. Men jag tänker, Jessica, det här avsnittet av träningspodden, den ska ha en liten sån här twist, en liten inriktning som jag själv gillar när andra poddar har, när man vet vad man kan vänta sig för tema.
Ja, vi tänkte faktiskt att vi skulle prata lite grann om träningstrender.
Ja, och det är ju extra kul därför att vi idag pratar om att träning är trendigt. Vi pratar om att vi har en träningsboom, att det är trendigt att springa lopp och så vidare. Och visst, det kanske är det, men vi vet ju också att människor tränar inte mer idag än vad vi gjorde för 10 år sedan och för 20 år sedan. Och det är inte fler människor som tränar idag än historiskt sett. Det är ungefär lika många som tränar. Men det man tränar, det är det som byts ut genom åren. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att ta någon form av historiskt anslag på träningstrender genom tiderna.
Ja, och då skulle jag faktiskt vilja... Vi ska inte riktigt börja så långt bak, men låt mig ändå backa bandet lite grann till 30-talet. För att när jag började googla lite grann på träningstrender inför det här avsnittet så hittade jag ju, det var ju väldigt underbart. På 30-talet då var det nämligen gympa som var grejen. Alltså gymnastik skulle man hålla på med. Och då började man också fatta att lite äldre människor också mådde bra av att träna. Så det kom så här specialprogram för 50-plussare. För 50 plus på den tiden, då var man ju ganska gammal. Då var man ju tant och farbror, liksom. Det är man ju inte idag, riktigt. Dessutom så kom Pilates. Det är kul, det trodde inte jag hade funnits så länge som från 30-talet. Men det här, Lovisa, är så roligt. Det var nämligen trendigt att träna spritt språngande naken. Hur sjukt är detta? Ja, för att då åstadkom man både kroppslig och själsligt välmående. Och helst skulle man göra det i solljuset, gärna bakåtböjningar ner i brygga. Du ser det framför dig.
Ja.
En grupp nakna människor som gör bakåtböjningar ner i brygga. Alltså, det måste ha varit en syn för gudar. Men det var oftast fotoförbud på de här nakenträningarna, vilket man kanske kan förstå. Det kändes bara, det var så otippat. Jag tänkte att 30-talet, det är inte vad man kopplar ihop med att folk skulle springa omkring nakna direkt.
Men om du börjar på 1930-talet, då hoppar jag bak ännu längre och pratar om början på 1800-talet.
Oh,
för jag är, ja, håll i dig nu. Jag är nämligen fostrad i Per Henrik Lings anda. Och Per Henrik Ling, han var fäktmästare från början vid Lunds universitet. Och sen var han med och startade det som kallades för Gymnastiska centralinstitutet. Det är alltså en föregångare till idrottshögskolan som nu idag heter GH i Stockholm. Och Linggymnastiken, det handlade mycket om disciplin och mekaniska rörelsemönster. Och lite så kul, för man pratar om att man ska komma i harmoni med sin omgivande miljö och att koppla ihop hälsa och själ, vilket vi ju nu 2017 än idag tar väldigt hårt på.
Mm. Ja, ja, men verkligen. Och då kan man ju också koppla det till faktiskt ännu längre bak än 1800-talet. Men om man tittar på till exempel länder som, ta Japan som ett exempel, där människor lever väldigt länge. Där har man ju förstått den här vinsten med att röra på kroppen och vara aktiv upp i högre åldrar. För där kan du ju se till exempel en 80-åring som står och gör yogaövningar på stranden. Så där har man ju liksom någonstans förstått för länge sedan att själen och kroppens välbefinnande hör ihop. Så det är ju ingen ny tanke. Men det känns som att i det moderna samhället så är det nu de senaste åren som det verkligen har fått något slags genomslag.
Och att man också kopplar ihop träning och motion med alkohol, med mat, med sex. Alltså att man ser ett större samband än att man bara gör gymnastiska rörelser. Utan det finns fler moment som påverkar kroppen, och det är ju också kul.
Och så på 40-talet, det här är också roligt, jag älskar att hitta sådana här roliga fakta. Då skulle man träna med Konsum. Domus och Konsum, kommer du ihåg dem?
Det var... ja, Konsum finns väl kvar?
Konsum finns ju kvar. Men Domus var väl Konsums föregångare, tror jag, till och med. I alla fall, man skulle träna med Konsum och de vände sig mot husmödrar. Och då kunde man också få barnpassning under tiden som man tränade i Konsums regi. Och motiveringen till varför husmödrarna skulle göra det var då att då var man beredd att ställa sig vid spisen igen med förnyade krafter. Tänk om man skulle köra den som slogan på Sats nu.
Men det är ju nästan så att vissa produkter som vänder sig mot kvinnor har kvar lite grann av den stilen. Just att man ska träna för att kunna leverera i någon form av serviceinrättning för resten av familjen.
Ja, ja, och det tänker man ju själv ibland också. Att man tränar för att orka med resten av livet. Så att det är ju inte skitlångt ifrån det där ändå. Men det känns ju ändå som träning för kvinnor. Det hade ett lite annat fokus på den tiden än vad det kanske har idag.
Men Jessica, vilket år är du född?
75.
Ja, det var det jag misstänkte. Därför var jag tvungen att göra lite research bortom ditt födelseår. Så jag frågade min man, som är född ett par år tidigare än du, om vad som var det trendigaste att träna. Och då tänkte jag mig någonstans 60-talet och in då på 70-talet.
Ja.
Och vet du vad han svarade då?
Nej.
Jogging.
Ja, joggingen, ja.
Jogging var supertrendigt i mitten på 70-talet. Det hade slagit som en stor folkrörelse att man skulle jogga. Och man hade särskilda kläder på sig, joggingkläder.
Ja, vilka särskilda kläder tänkte han på då? För jag tänker liksom, när jag tänker på det här så ser jag min pappa framför mig när jag var liten. När han joggade i såna här väldigt korta shorts.
Ja.
Du vet, gärna i såna här college-tröjtyg.
Hade männen kalsonger där under? Eller är det någonting som man tittar på bilder idag och förfasas över att det är väldigt avslöjande?
Du, det vet jag inte, för jag kollade inte om min pappa hade kalsonger under. Det hade varit otroligt sjukt om jag hade varit intresserad av det. Så, men det var ändå så här, min pappa har jättelånga ben. Hans ben är ungefär lika långa som hela min kropp, tror jag. Och tänkte då med de här små, små shortsen. Och så skulle man gärna ha linnen också på män. Idag har ju inte män så ofta linnen, känns det som. Men då skulle man gärna ha linne och såna här små korta college shorts. Men det fanns ju också lite såna här joggingdressar. Det finns ju en anledning till att det heter joggingdress. Alltså det som vi idag kallar för mysdress. För många var ju faktiskt ute och joggade i såna här joggingdressar. Det var ju inte direkt kompressionskläder på den tiden.
Nej, men det ansågs ju då vara ett funktionellt material.
Ja, exakt. Och det skulle ju sitta löst. När man var ute och joggade så var det ju ingenting som skulle sitta åt. Som idag vill man ju helst att det ska sitta åt överallt för att det är bekvämast.
Ja, och samtidigt som vi hade den här idrottsrörelsen som började dra igång med utomhusträning i form av just och jogging, så fanns det ju både spola kröken,
ja,
och non-smoking generation höll ju på med parallella folkhälsoprojekt, eller att man vill öka folkhälsan. Så det var ju inte bara att människor skulle börja träna lite mer organiserat.
Nej, men jogging, det har du nog rätt i. Det kom där på 70-talet ändå. Och sen när vi kom in på 80-talet, då var ju jag barn. Så det här minns ju jag väldigt mycket. Då var det ju väldigt mycket så här färgglada gympadräkter. Och gärna med matchande pannband och sån här svettband, benvärmare och grejer. För det var ju, då var det ju liksom gruppgympan, känns det som var väldigt het.
Jag minns ju i princip ingenting kring träning från just 80-talet, och jag är född 1984. Men av filmer att döma och bilder som jag har sett, och då är det ju framför allt, det finns en stor superstar. Det finns en amerikansk superstar och det finns en svensk superstar som har gjort sig sina karriärer på den här typen av fitnessindustri. Och det är den amerikanska stjärnan Jane Fonda och den svenska versionen som har varit i USA och hämtat inspiration och byggt upp sitt eget svenska träningsinstitut hemma i föräldrahemmet, Susanne Lanefelt.
Ja, som är så förknippad med för all evig tid. Knip!
Och gympadräkten utanpå de pastelliga tightsen.
Exakt, men tänk vad häftigt att bli så förknippad med ett uttryck som Susanne Lanefelt har blivit. Alltså, kanske inte ungdomarna idag. Jag tror inte mina ungar skulle veta vem jag menar om jag sa knip. Men alla som är över 20 skulle nog i alla fall koppla ihop det med Susanne Lanefelt.
Jag har faktiskt ett väldigt underhållande och, vad ska man säga, det är nog väldigt bra exempel på någon form av socialt och kulturellt fenomen som ändå gymping blev för den svenska befolkningen. Så ni ska få lyssna på, det här är ett klipp från 1983, det är alltså ett år innan jag föddes, och det börjar med då TV Hallåan som presenterar TV av programmet, och sen så får vi också lyssna på Susanne Lanefelt och hennes gympingpass. Häng med här.
Så har det då blivit tid för gymping. Det här är det sista programmet i vår konditions- och smidighetsbefrämjande serie. Och eftersom vi visar programmet i repris på söndag så är det här näst sista chansen att knipa och böja under Susanne Lanefelts ledarskap.
Oh, glöm inte bort vad ni har lärt er. Jobbar ni på med sträckövningar för vad och lår, magövningarna, intervjubordet. Träna hemma. Ha det bra. Tack för oss. Hej! Hej då!
Ja, jäklar, hon körde Susanne Lanefelt alltså.
Alltså hon levde väl också som hon lär, men jag älskar avslutningen där att man ska jobba med magövningarna inför julbordet, tjejer.
Ja, men hon är väl kan man inte säga det, att hon är alla gymgrupppassinstruktörers moder. För att det känns ju som att väldigt många har ju ändå blivit inspirerade av hennes hurtiga stil. Ibland när man går eller när man gick i alla fall, jag går inte så ofta nu, på grupppass på gymmet, då kunde man ju nästan bli irriterad för att instruktören var så jäkla hurtig. Man bara tänkte, hur orkar människan vara så hurtig? Vi svettas och håller på att dö här för det är så jobbigt. Och så står den där människan och är svinhurtig. Men det är ju något sätt, det är på något sätt inspirerande.
Så att... ja, men det jag gillar den låga tröskeln. Här hoppar vi rakt upp och ner på stället. Och vi ser superglada ut medan vi gör det. Varför göra det svårare än så?
Nej, men det här, sånt här körde man ju hemma i vardagsrummet. Du är ju för liten för att komma ihåg det här. Men sånt här gjorde folk hemma i vardagsrummet. Man drog på sig gymkläder och körde liksom tillsammans med Susanne Lanefelt. Och det är inte ens ett skämt. Friskis och Svettis kom ju på 80-talet också. Och det blev ju väldigt populärt. Det slog ju liksom, just tror jag av den anledningen att alla kunde vara med. Det var inte så himla komplicerat. Alla kunde vara med och gympa, vilken ålder man än var, hur mycket förkunskaper man än hade och sådär. Så var det, ja, det kändes som att det var väldigt inkluderande att träna på det här sättet.
Ja, men det är väl lite därifrån jag tänker här rockringsträningen också har kommit. Det här med att rulla på höfterna. För att rulla på höfterna, man ska inte förminska effekten av rygghälsa och kroppskontroll och göra saker i takt och så vidare. Rockringsträningen, den gjorde intåg i samma typ av målgrupp. Jag tycker rockringar, mer sånt i vardagsrummet.
Ja, varför inte? Det är ju faktiskt ganska svårt. Jag provade, för min son önskade sig en rockring här för förra året han fyllde år. Och det fick han ju då. Så tänkte jag ska testa lite, för man höll ju på mycket med det där när man var liten. Det var ju skitsvårt, jag klarade ju knappt 3 varv liksom.
Min farmor, hon var från Finland och hon sa hula hoppring.
Hula hoppring?
Hula hoppring.
Det låter mer som att hon har kopplat det till att man dansar hula hula liksom.
Ja, nej, jag vet inte om det kanske var ett finskt uttryck eller så var det bara en annan generation. Det kan vi ju skicka ut till våra träningspodden lyssnare. Hula hoppring eller rockring? Det låter coolare med hula hopp.
Ja, det låter ju faktiskt rätt coolt. Det låter också lite bonnigt.
Men om vi går vidare till 90-talet, Jessica, då var ju du faktiskt in action.
Ja, men verkligen. För på 90-talet, då, nu måste jag tänka här. Det var ju på 90-talet som jag började gå på gym faktiskt. För att då började vi dels styrketräna lite grann med basketen. Och det var ju också ganska nytt att man som tjej då skulle styrketräna med vikter och sådär. Men vi hade ju viktprogram och så. Vad vi skulle ha för vikter. Vi fick skriva upp vad vi använde för vikter om vi blev bättre och så. Så det där skötte vi ganska noga. Men den stora trenden på 90-talet, det var ju att gå på gruppträningspass. Det gjorde ju alla. Och då kom det också in lite grann det här att plötsligt så var det ju viktigt vad man skulle ha på sig för kläder när man tränade. För att även om det var mycket färgglada gympadräkter och sådär på 80-talet så var det ju inte alla som gick runt i Susanne Lanefelt-dräkter liksom på gymmet. Det var ju mer vanligt att man hade en urtvättad t-shirt och ett par gamla shorts liksom. Men nu när man gick på de här gruppträningspassen, då skulle man ju ha, hade man inte ett par jazzbyxor så var man ju helt ute. Vet du vad jazzbyxor är?
Ja, men jag var ju så cool så jag hade ju jazzbyxorna även i skolan, Jessica.
Ja, men jag hade också dem annars, för man tyckte ju de var skitsnygga och man fick snygg röv i de där jazzbyxorna och allting.
Glansiga, smickrande.
Exakt, glansiga, smickrande. Och då skulle man ju absolut inte ha såna här hellånga tajta tights. Det var ju helt otrendigt.
Alltså, det var väl lite mer nickers typ.
Ja, man skulle ha korta som gick, slutade precis ovanför knäna helst. Eller så skulle man ha jättekorta som knappt gick ner över röven. Men helst skulle man ju...
Kort. Jag tänkte typ halva smalbenet eller
nej, inte på 90-talet.
Jag är för ung.
Ja, du är för ung. Eller så, men helst skulle man ju ha jazzbyxan helt enkelt. Så att jag gick ju mycket på, jag gick mest på step up. Och då var man ju glad när man lyckades klättra i nivå, för det fanns allt, det fanns olika nivåer liksom på step upen. Och så gick jag ju några gånger på aerobics, för att det tyckte ju mina kompisar var så kul. Mina kompisar som var lite mer, vad ska man kalla dem, lite mer danstjejer kanske. Och jag kan säga att aerobics, det är några av mina pinsammaste ögonblick i livet har jag upplevt i aerobicssalar. Därför att jag klarade inte av att lära mig koreografi. Mina händer och fötter och armar och ben, de går liksom åt andra håll än vad hjärnan tänker att de ska gå till. Det är så att jag blir förvånad själv, så jag tänker så här, jag ser ju vad alla andra gör, men min kropp går åt andra hållet. Så jag har krockat så många gånger med folk i aerobicssalen. Och då slutar det med att man ställer sig längst bak, för man vill inte störa någon annan och vill inte att någon ska se en. Och då är det ju ännu värre, för då ser man ju ingenting. Så då hängde man ju inte med överhuvudtaget. Så det är så många aerobicspass som jag har varit inne där i 5-10 minuter och sen bara, jag får gå helt enkelt.
Men har du några minnen av kvinnor versus män på de här aerobicspassen och step-up-passen, de här gruppträningspassen med koreografi som ju då var extremt populära på 90-talet? Var det män med på de här passen?
Det var ju någon kille med ibland, men det var ju inte speciellt vanligt. Det var det ju inte. Det var ju...
Vad gjorde männen då? Vad tränade de för någonting?
Alltså, de var väl ute i gymmet och lyfte vikter, vill jag minnas.
För det var och då kanske du körde maskiner då? För maskiner var ju populärt på
maskiner började andra komma halvan då.
Av 90-talet.
Stämmer. För jag vet ibland om man ville spana in någon snygg basketkille så visste man att efter att man hade gjort sitt gruppträningspass då gick man och stretchade lite i gymmet så kunde man ofta se när de stod och höll på där med sina maskiner. Det var mycket maskiner, det har du rätt i på 90-talet faktiskt.
Utan att spoila de som inte har börjat kolla på den senaste säsongen av Skam, men det finns ett inslag av träningstrend även där.
Jag vet inte, nu har jag, går inte jag så ofta på gruppträning längre. Men jag vet inte om step och aerobic är populärt längre. Nu ska det väl vara med lite mer så här zumba och grejer. Eller?
Ja, alltså det är väl fortfarande så att koncept är extremt populärt. Alltså paketera bakom varumärken, att det är zumba, att det är de här Les Mills för koreograferade pass, att det är samma koreografi beroende på... Alltså, olika gym kan ha samma koreografi så att man vet alltid vad man ska få för pengarna. Precis som Susanne Lanefelt sa, att nu när ni kan rörelserna så ta ut dem ordentligt. Alltså att effekten höjs för att man vet vad passet kommer att innehålla. Så det är nog en trend som ligger kvar även idag, att det är förkoreograferat och att man vet vad som komma skall. Och det finns ju både bra och dåligt med det. Jag kan ju ibland bli rädd när jag vet vad som komma skall för att jag vet att jag kommer bli trött.
Ja, men jag känner ändå igen det där när hon säger så här, ta ut rörelserna ordentligt. För det vet jag ju att när man gick på sina favoritsteppass med sina favoritinstruktörer så ibland så bytte de ju koreografi, men ofta körde de ju samma ett tag. Och då visste man ju exakt, och då hoppade man ju jättehögt på steppbrädan och sträckte i alla muskler. Och så här. Jag ser det framför mig, det var en härlig tid ändå.
Men om vi hoppar in i 2000-talet, då vill ju jag bestämt hävda Les Mills stora genomslag på svenska marknaden, där både de stora gymkedjorna och de privata gymaktörerna alla köpte in Les Mills produkter och Les Mills format, och framför allt den stora starka trenden att träna styrka i grupp då, till exempel body pump, verkligen tog det svenska folket med storm.
Ja, då hade jag nog lite grann hoppat av tåget, för jag var ju inte så stark, och det var också lite pinigt på de här body pump passen när man, du vet, inte orkade hålla på hela övningen eller var tvungen att ta de lättaste vikterna och sånt, så det var lite skämmigt kunde jag tycka. Jag höll i och för sig på med basket då, så att jag var väl inte så svag som jag vill låta påskina, men ja. Nej, bodypump-tåget var jag aldrig riktigt på. Höll du på med det mycket?
Det var ju i den här vevan som jag tog steget in i träningsbranschen, både som någon form av konsument och också ett par år senare som instruktör och PT och så vidare. Och jag har ju alltid haft en väldigt stor... Vad ska man säga? Kan det vara som ett litet sådär hårigt monster? Eller det finns någonting i relationen mellan mig och bodypump som är lite jobbig. Och jag kan säga, det är nog exakt samma sak som jag får känslor kring CrossFit. Och det är dels att det är så extremt lätt att jämföra sig med andra, vilket inte är den starkaste sidan hos mig. Jag har ju väldigt svårt att jämföra mig med andra, för att jag har en lite inneboende tävlingsjävel, och det är inte alltid bra att vara tävlingsinriktad, särskilt inte när det handlar om träning flera gånger i veckan. Så det är ju den ena. Den andra grejen med bodypump, och det är tempot. Det skulle ju gå så fruktansvärt snabbt. Och det skulle vara upp snabbt och det var ner snabbt, och så skulle man byta vikter snabbt, och så skulle man lyssna på instruktören samtidigt, och det skulle gå fort, och så var det musiken som bestämde tempot, och det var så himla många komponenter. Så för mig blev det så här, jag som tycker om att pumpa muskler, jag som gillar att se så här musklerna svälla under träningstimmens gång för att man får in massa blod och man hittar anspänning och så, jag hann ju liksom inte med i allt det här, alla delarna, alla övningar som skulle byta, så att man, så många som man kunde och som hade kört de här passet 40 gånger, och för mig var det första eller andra, jag hängde inte med.
Tyckte inte du också det var pinsamt när instruktören frågade så här?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig, och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
här i början av passet. Är det någon som aldrig har varit med förut? Jag hatar det när man skulle räcka upp handen så här. Det kändes som att alla bara tittade på en och tänkte så här, åh nej, en dålig nybörjare.
Men jag tycker det var pinsamt när instruktören frågade, är ni med?
Och man skulle skrika
knäpptyst.
Ah, gud vad nej, skämmigt. Eller några
ingen svara.
Där fram som bara, ja. Okej. Nej, uffa. Nej, skämmigt. Men ju.
Bodypump avslöjar ju också, precis som alla andra, som styrkepass i gruppträningssal med spegel. Och det är ju vad människor tittar på. Och det har ju inte bara egentligen med bodypump att göra. Utan när man ser som deltagare att instruktören kollar mer på sig själv i spegeln,
ja,
än att man kikar på att deltagarna gör rätt. Ooh, då får jag skämskudde alltså.
Men vet du vad som kom mer på 00-talet? Det var ju powerwalken. Det var ju
PV:n,
det var då det började powerwalkas. Det här minns jag för att jag körde det själv. Jag fick ju någon fix idé om att jag skulle köra powerwalk varje morgon mellan 45 minuter och en timme. Jag gjorde det och det var svinbra. Och jag tror att jag gick ner 6 kilo på att göra det i en och en halv månad eller något.
Det är typ Aftonbladet style.
Ja, men lite så. 6 kilo på en och en halv månad är inte riktigt Aftonbladet style. Det känns ju lite mer extremt. Men då vet jag att då, när man gick runt Kungsholmen, för jag bodde på Kungsholmen redan då, så var det ju så mycket tjejer som var ute och powerwalkade. Och alla, när man frågade om de tränare, så sa de så här, men jag powerwalkar varje morgon eller powerwalkar 5 dagar i veckan. Det var ju supertrendigt. Då, precis då i början av 00-talet, då var det inte så många som sprang som det är nu. Nu är det ju väldigt inne att man ska springa, man ska springa lopp och alla kan springa och det finns löpgrupper på gymmen och sådär. Men då var det väldigt mycket powerwalk.
Är inte powerwalk en utveckling av myten om att man förbränner mer om man går än när man springer? Och att man då tänker att man förbränner mera fett procentuellt sett. Och att det var därför man tänkte att man skulle powerwalka. Att det var bättre att powerwalka än att jogga. För att man bränner mera fett då.
Det känns ju så.
Som att någon utdragning, någon missförstånd av att det var bättre att gå än att jogga. Men är det inte samma tjejer som säger, eller som då sa PV eller powerwalka, de använder väl ordet cardio om sin konditionsträning, ja, idag?
Exakt. Ja, men lite så är det nog faktiskt. Men vet du vad jag tränade mer? Fast det här kanske var lite senare. Det här var nog runt när jag fick mitt andra barn 2009. Där i slutet av 00-talet, då var det ju väldigt trendigt att träna med Wii. Kommer du ihåg det?
Nintendo Wii.
Nintendo Wii skulle man träna med. Det fanns massa olika sådana här träningsspel. Och de utvecklades ju hela tiden. Så man köpte hem spelet och fick man också med en matta. Man fick ett gummiband. Man fick något man skulle fästa runt benet eller hålla i handen. Så att spelet kunde känna av vad man gjorde. Och så hade man som en virtuell PT som talade om för vad man skulle göra. Och om man inte gjorde rätt så kunde den säga så här... Ja, fast på engelska då, jag kommer inte ihåg exakt. Jag är lite snabbare nu, kämpa på, kom igen, du klarar det här, du vet. Och jag körde ganska mycket sånt faktiskt. Speciellt när jag precis hade fått Dylan, mitt andra barn. Och inte kom iväg till gymmet, för vi bodde på landet i Norge. Inte tyckte det var så kul att springa ännu. Men ändå ville röra på mig. Så då körde jag mycket med Wii-spelet hemma i vardagsrummet.
Men är det inte exakt samma fenomen? Och jag tror också att media, de här tidningarna, gjorde samma typ av vinklingar som när Pokémon Go kom nu sommaren 2016. Alltså att man kunde gå ner i vikt genom att leka eller genom att spela. Och att man kunde träna utan att märka det själv.
Ja, för att det fanns ju också en massa andra spel där man... utförde rörelserna. Till exempel fanns det ju golfspel. Det spelade jag ganska mycket med mitt ex hemma på vardagsrumsgolvet. Eller tennisspel. Tennisspelet var ju svinjobbigt. Så faktiskt så var det ett rätt bra sätt att svettas på om man nu hade plats för det hemma i vardagsrummet. Och jag tror att för sådana som verkligen hatar att träna så var det nog ändå så här, fast jag tränar ju inte, vi spelar ju ett spel. Vi spelar ju tv-spel liksom.
Ja, men det var ju också i den vevan, eller lite tidigare på 2000-talet, som alla de här dansspelen kom. När man hade den här stora mattan och körde och det tror jag till och med var till PlayStation, när man alltså dansade framför TV:n och så fick man poäng beroende på var man satte fötterna, typ som twistermatta fast det var sensorer och så var det att gäller att dansa i takt med musiken. Och det var ju samma sak där. Träningseffekten blev ju ganska hög för människor som annars hade suttit i soffan.
Exakt. Jag tycker inte att det där var så himla pjåkigt ändå. Nu jag kanske ska rota fram mina gamla Wii-spel. När jag tänker på det. Jag kör ju mycket yoga hemma på vardagsrumsgolvet till datorn och till olika appar och webbsidor och sådär. Där de har olika videos. Så att varför inte? Jag kan ju lika gärna köra mitt gamla Wii-spel.
Ja, det kan ju säkert göra dig till en bättre maratonlöpare på sikt.
Ja, vem vet? Vem vet? Om vi då går lite grann framåt så känns det väl som att de senaste åren så tycker i alla fall jag att träningstrenderna har blivit lite mer extrema. Alltså om man backar till så här, 70-talet, 80-talet, då var det jogga, gympa, alla kan vara med. Nu känns det mer som att det ska vara väldigt mycket åt något håll. Till exempel det här med att springa lopp som blev en boom för kanske 7-8 år sedan kanske, när alla ville börja springa tjejmil och så. Det känns ju som att det har utvecklats till att nu vill alla springa maraton eller springa ultra eller springa color run där någon kastar färg på en när man springer. Alltså, eller springa hinderbana, tjurruset och såna här ganska extrema grejer. Eller håller du med mig i den iakttagelsen?
Ja, men handlar det inte om att man har dragit någonting väldigt långt åt ena sidan? Och jag tror att ordet du söker är lite exkluderande. Att de, det som du säger, det räcker inte med att jogga. Nu ska man dessutom jogga en mil och samtidigt bli tacklad av gladiatorer och få elstötar och springa genom isvak och simma 200 meter och sen göra någon form av armgång.
Ja, men lite så. Och också extrem åt det hållet att det har ju också varit väldigt trendigt med till exempel Almenäspokalen som vi har lärt ut till våra lyssnare. Det är ju högintensiv intervallträning kan man säga. Man tränar ett väldigt kort pass men med väldigt hög intensitet för att få någon slags bra träningseffekt av det. Och det är ju också ganska extremt egentligen. Man ska träna väldigt korta pass, för det har också varit de här 7-minuters passen som har varit väldigt trendiga ett tag.
Du vet. Exakt, de här effektivitets- och optimal onanin liksom.
Ja, men lite så. Så det känns som att det är superextremt. Precis som crossfitten kanske är ju också ganska extrem, är den inte det? Eller military training som var väldigt trendigt ett tag. Man skulle träna som en militär och helst ha en jättesträng tränare som stod och skrek åt en och plågade en. Och man skulle träna i regn och gegga och frysa och man skulle bara bita ihop och köra. Lite så.
Tränaren har så här två svarta streck på kinderna under ögonen för att verkligen markera sitt militära ursprung. Min kompis Klara, hon brukar säga att military training, det är den våta drömmen för den kvinnliga mellanchefen.
Varför då?
Nej, men det här går igång på att det finns någon väldigt auktoritär person som skriker åt den och som kommenderar och som är så extremt tydlig i sitt ledarskap att man bara lyder, man bara gör, man behöver inte bidra med någonting annat än att utföra arbetsuppgifter som presenteras. Och att om man är i en livssituation där man själv är projektledare, där man måste komma med egna initiativ, där man måste driva projekt framåt, allting hänger på mina axlar, så tycker man att det är så frigörande och lösande att få hänge sig till en auktoritär ledare. Det tycker jag är en jätteintressant vinkling.
Men är det inte också, har det ju gått åt lite andra hållet så här, dels ska det vara väldigt extremt fysiskt men det ska också vara en hel del själslig träning och smidighetsträning, för det känns ju som att var och en i princip har en yogamatta hemma och håller på med yoga nu för tiden.
Ja, men det bygger väl på den här dikotomi, eller vad det heter, dikotomi, alltså kopplingen mellan kropp och själ, och att människor kan se att den träningen som man gör inåt sig, inåt själen, kan ge lika fina effekter utåt. Alltså att det går inte att träna bort en själslig obalans. Och det är ganska så charmig, vad ska man säga, ett charmigt fenomen. Och jag tycker det är lite kul att träffa de människorna, för vissa av dem som tränar sin själ väldigt mycket och tränar kroppen genom att träna själen, alltså de är ju fruktansvärt vältränade.
Det enda som jag känner med, ja, de är väldigt vältränade. Om man nu, som du och jag, ibland gillar att liksom studera kroppar och sådär, så finns det inget som jag tycker om att studera så mycket som en yogakropp. Alltså jag kan titta på, det har jag sagt förut här i träningspodden, jag kan ju sitta på Instagram och kolla igenom yogabilder i olika flöden på olika sidor och sådär, för att jag blir aldrig mätt av det. Det är någonting med den här seniga styrkan som jag bara, jag blir så imponerad av. Jag tycker att de har ashäftiga starka kroppar.
Det finns någon form av värdighet, alltså någon, så här, på engelska säger man väl dignity.
Ja, för hållningen också.
Ja, en uppenbarelse som, jag tänker som jag, som också du, precis som du tycker att det är intressant att studera kroppar. Jag har ju en liten sjuklig twist i min hjärna att jag tycker om att tänka på vad människor tränar. Så om jag träffar en person första gången och jag ser att det är någonting extremt i kroppen, och det kan vara extremt på, alltså, helt jättekonstiga sätt, men jag ser att det här finns en kropp som sticker ut, då tycker jag det är väldigt spännande att fundera på vad tränar den här personen. Och man ser ju när det är en yogi, man ser när det är någon som dansar, man ser när det är en crossfittare. Det händer någonting i den här rums, alltså hur man tar sig an ett rum.
Alltså du är rolig. Du ser folk på gatan och går runt och tänker hemliga tankar, undra hur den här människan tränar. Själv kan jag tänka, om jag ser ett par, undra hur det ser ut när de har sex. Det är inte alltid tankar man vill ha i huvudet, men ibland så bara poppar det upp.
Men du förstår, i mitt jobb som PT, vad intim jag genom åren har varit med så extremt många människor. Och det är inte mycket tyg mellan två kroppar när man som... Det här också var en trend, att man som PT skulle stretcha sina kunder. Det är ju extremt ovanligt att man gör det idag. Men när man gjorde det, att man liksom kropp mot kropp, och den ena personen var ju svett. Och alltså, det gör ju att kroppen blir, den blir objekt för någon form av fascination. Och jag kan ju ibland så här få påminna mig om att inte alla är lika fascinerade av kroppar som jag är. Och jag lägger inte värdering i huruvida det är en bra eller en dålig kropp, utan det har vi varit inne på många gånger i träningspoddens historia. Jag gillar ju att se potentialen i kroppen. Här ser jag varje kropps särart. Vad kan den här kroppen utveckla för att bli liksom den bästa versionen av sig själv? Och då glömmer jag ju ibland bort att det finns en hjärna bakom kroppen, och att den kanske inte alls håller med mig om vad den här kroppen har för potential. Men jag, som tur är, så pratar jag ju inte alltid om mina tankar om andras kroppar, för det vore ju outhärdligt.
Ja, ja, men det är bra att du har lyckats tygla det där. Det skulle vara någon form av kroppstourettes. Om du var tvungen att gå fram till folk och säga så här: alltså, du borde verkligen börja träna det där och det där, för din kropp, den ser ut att vara gjord för att träna sånt där. Då hade folk trott att du var lite galen eventuellt.
Förstå vilken clickbait det skulle bli på Nyhetsmorgon om jag satt där och härjade.
Men när du sa det här med att det fanns en trend med att man som Peter skulle stretcha sina kunder. Ja, det fanns en trend. Jag kommer ihåg när jag började träna med PT på Sats för väldigt många år sedan och körde några gånger. Då skulle man avsluta med att gå in i PT-rummet och ligga på någon brits där och bli stretchad. Jag blev så generad. Men jag blir ju generad när jag blir masserad också. Jag kan ju tycka att det är superintimt att få massage. Och nästan känna så här, herregud, herregud. Om jag var kille så skulle jag vara en sån som låg och tänkte så här: tänk om jag får stånd, tänk om jag får stånd, tänk om jag får stånd. Alltså, förstår du? För att jag tycker det är så obehaglig situation. Och så kan jag nästan så här oroa mig för peten, kunde jag göra då. Tänka så här: gud, nu ligger han där och klämmer mig på rumpan. Tänk om han får stånd nu, herregud vad pinsamt. Alltså, förstår du, sådana sjuka tvångstankar? Men jag var inte bekväm i den situationen. Ligga på den där britsen och bli stretchad. Jag tyckte inte om det.
Nej, och det kan jag säga att det är inte, PT:n är säkert inte heller så bekväm med det, och jag, min egen del, jag tycker ju de flesta PT:s nuddar ju inte ens sina klienter som träningen ser ut idag, som träningstrenderna ser ut idag, utan mycket handlar om, för en vanlig PT, att klienten själv ska lära sig känna att rörelsen är rätt, ska lära sig stretcha eller rörlighetsträna på bästa sätt, och att det inte ska behövas den här fysiska handpåläggningen. Å andra sidan, och det här brukar jag föreläsa om när jag pratar om olika drivkrafter till träning, om man pratar om gruppträning som någon form av socialt fenomen, så finns det ju väldigt många människor där det kanske enda tillfället på veckan där en person tilltalar mig med förnamn, där jag får en hand på axeln, där någon tar på mig och justerar mina skulderblad så att de går hela vägen ihop när man jobbar med ryggträning och så vidare. Tänk om det är den enda gången i din vardag där en annan människa tar på dig fysiskt. Då är det ju klart att det finns jätte... Alltså det är ju väldigt positivt. Vi vet ju att människor mår bra av beröring generellt sett. Och så att jag kan ju se att människor som söker sig till de här sociala sammanhangen, som vill nudda andra kroppar på något sätt, kanske akroyoga, samma sak där. Det måste ju finnas någon liten dragning till att man har ett behov av fysisk beröring. Man kanske inte får det hemma, man kanske lever ensam, man kanske lever i en relation där det inte är normalt att ta på varandra och så vidare.
Ja, nej, men jag förstår. Och fysisk beröring är ju viktigt, men där är vi ju alla olika. Jag kan ju vara en sån som, jag gillar att kramas, jag kramar gärna folk, men däremot så kan jag bli superobekväm om jag sitter på tunnelbanan och mitt ben rör vid benet på den som sitter bredvid eller tvärs över.
Ja.
Nej, men du vet, eller om man sitter i en flygstol och armbågarna liksom ligger mot varandra med den som man sitter bredvid som man inte känner eller har någon relation till. Sån kan jag bli superobekväm av. Så att det är verkligen skillnad på beröring och beröring för min del.
Men gör du inte som jag då och demonstrativt tar tillbaka det utrymme som du har rätt till i din flygstol och liksom trycker undan armbågen på en andra person som har glidit ner på din sida av armstödet?
Ja, ibland gör jag det, men oftast är jag en sån här jobbig typ som istället drar undan min arm och så sitter jag och suckar högt för att jag är så irriterad på att den där personen inkräktar på mitt personliga space. Men ja, jag vet inte. Det är som att man tror att andra ska vara tankeläsare på något sätt. Men
om jag sitter i tunnelbanan och det blir för trångt mellan benen på mig för att någon bredvid mig liksom kommer över på min sida, då kör jag den här gynstolstekniken. Det är liksom långsamt trycker ut mina knän i sidled och så plötsligt är mitt knä ute på kanten på min sida och då har jag liksom tagit tillbaka mitt space och sen kan jag långsamt släppa på trycket och då kommer den andra personens ben stanna kvar på sin sida. Ja, du kör en, göra det långsamt.
En klassisk manspread. Helt
exakt.
Enkelt.
Alla gynstol.
Men det är ju också lite intressant nu när vi har pratat så mycket om träningständer som har varit och kanske vi är mitt uppe i. Men vad kommer att komma? Det där borde du veta som är PT. Du borde liksom ha känt av i luften. Om du sätter upp ett finger i luften och snurrar runt det, vad blåser det för vindar där uppe?
Ja, men jag tänker det ibland. Vad är det som avgör om en fluga stanna kvar och få utvecklas och bli en trend som sen blir en etablerad folkhälsoaktivitet? Och akroyoga är ju någonting som jag skulle nog säga att det är en fluga, men det ska bli spännande att se ifall målgruppen kan fånga upp akroyogan.
Vad är en akroyoga? Jag är en idiot, men förlåt, men
alltså, jag vet inte vad definitionen skulle vara, men i mina ögon, det som jag ser som någon form av konsumtion bland träningsmänniskor, det är ju att yoga eller att göra rörlighetsövningar eller att göra tillit och kroppsövningar i relation med en annan person. Så jag skulle nog säga att stå på händer helt själv, det är väl kanske inte akroyoga, men det kanske är det om man frågar en akroyoga utöver det, men jag tänker att det handlar mycket om att man är två personer eller fler som jobbar tillsammans.
Och det tror du är en fluga?
Jag tror att det är en fluga. Jag tror också alla de här olika nischerna av yoga som är så där hårt draget åt ett håll, att det kommer också bara vara flugor. Sen är ju yoga en jättestark trend i Sverige och det kommer det nog fortsätta vara. Det ska bli jättespännande att se den här utvecklingen av löpargrupper.
Ja.
Du är ju inget fan av löpargrupper.
Nej, verkligen inte. Jag vill ju springa för mig själv.
Men jag skulle nog säga att 2015 så slog löpargrupper igenom ordentligt och lyckades verkligen tilltala den vanliga motionären att börja löpträna i grupp och då också väldigt mycket fokus på kvalitetspass. Alltså att lära sig träna med kvalitet. Man går in i det här, man pratar om att träningen ska vara effektiv, att man ska få valuta för tiden och kraften och så vidare. Så det skulle bli spännande att se vad löpgrupperna kan göra på lång sikt. Kanske inte bara i liksom att fler anmäler sig till lopp, för så är det faktiskt inte. Det är ungefär samma människor som anmäler sig till de loppen som är. Men att se att löparna kanske håller i året om på grund av engagemanget i en grupp, men också förhoppningsvis, och det är kanske att fler vågar springa som inte hade vågat göra det annars, till exempel att man inte tycker om att springa mörkt om man är ensam, eller att man inte vågar löpträna för att man är van att få ont, men att man kanske börjar springa med en löpargrupp och en coach, så att man därmed får en mer kvalitetssäkrad träning.
Ja, löpargrupp tänker du. Jag tänker lite grann ett koncept som du håller på med en del, nämligen att man använder en PT fast online. Känns inte det lite trendigt också?
Ja, undrar om det har varit en fluga, och 2020 så kommer det vara den starkaste trenden. Och 2020 kommer vi skratta åt att man var tvungen att befinna sig på en viss plats för att kunna ta hjälp av en PT. Att man var tvungen att vara på ett gym klockan 17 en torsdag. Jag tror att 2020 så kommer vi ta för självklart att ta hjälp online. Oavsett träningsmål faktiskt.
Ja, och det där kan man ju säkert också utveckla på olika sätt. Att man kanske till och med kör Skype-träningar med sin PT och sådana grejer. Det kanske redan finns, jag vet inte. Men det känns ju som att det är något som känns mer tillgängligt för många än att köpa dyra PT-timmar på gymmet.
Ja, det blir ju mer kostnadseffektivt. Men jag tänker det här med CrossFit. Jag undrar ifall CrossFittarna skulle gilla att du och jag klassar CrossFit som en träningstrend.
Fast det känns det väl som. Alltså jag kan säga så här, för några år sedan, då hade jag ju aldrig ens hört talas om CrossFit. Hade ingen aning om vad det är. Och nu känns det som varenda kotte håller på med CrossFit. Och det är väl typiskt en trend.
Ja, det kanske är det som definierar en trend. Men det ska bli spännande att se år 2030 hur vi kommer prata om de som höll på med CrossFit. Kommer ni ihåg när vi hade särskilda boxar där man bara tränade CrossFit? Det kommer bli jätteintressant att se om vi fnissar åt kläderna och kanske det manliga skägget, de idealen som CrossFit står. Vi kanske kommer garva åt det 2030. Det ska bli jättekul att få följa den utvecklingen.
Ja, vad spännande. Jag är sugen på nya träningstrender nu. Jag ska faktiskt testa ett pass som jag fick tips om från en av våra lyssnare, tror jag. Det var i alla fall en tjej som skrev det på Instagram. Kommer du ihåg vad det hette nu igen? För jag kommer inte ihåg det. När man tränar i grupp på vad heter det? Du är min gravid hjärna. Cross-training.
Indoor walking.
Indoor walking, ja. På cross-trainingen tränar man indoor walking. Det tyckte jag lät superspännande. Det måste jag testa, kände jag.
Ja, det är väl som att springa på löpband i grupp fast på cross-trainer.
Ja, och det undrar jag lite grann hur man gör. Men det skulle tydligen vara väldigt jobbiga pass och passa väldigt bra om man var gravid. Så att om det är någon annan som är gravid så kan de ju kolla upp det där. Jag tror att det fanns på de flesta stora kedjorna. Sats vet jag i alla fall, för där tränade den här tjejen som tipsade mig om det.
Ja, crosstrainer är ju överlag ett väldigt skonsamt träningsredskap, tänker jag. Just eftersom man inte har några stötar, utan att man hela tiden har foten på ett fast underlag. Sen att man jobbar i liksom slide-rörelse, att man kan hålla lite bättre kontroll över bäckenet jämfört med om man springer på löpbandet och liknande. Sen så gillar jag när man använder överkroppen tillsammans med underkroppen för att dra upp puls i konditionsträning. Alltså att man inte bara driver på med underkroppen, utan att hela systemet får jobba.
Vad tänker du?
Men jag undrar om inte det är en fluga. Jag tror inte indoor walking kommer klassas som en träningstrend.
Det tror inte jag heller. Men man kan ju i alla fall testa. Jag känner att det passar den nivån som jag ligger på just nu. Är det ingen trend som du är sugen på att hoppa på just nu?
Jag gillar att träna utomhus. Jag gillar att använda sig av det som finns i naturen. Men jag kan ju känna mig lite, och nu fattar jag är PT och jag är ändå någon form av så här auktoritet på området, men jag kan känna mig lite fjantig om jag börjar träna mitt på ett område där människor passerar. Om det är en parkbänk och jag känner att här är perfekt för mig att göra mina armhävningar mot, jag kan göra dips och så vidare, så kan jag ändå känna mig lite fjantig när människor går förbi. Så jag tycker ju om och vill nyttja mer den träningstrenden som säger att man tränar där staden ändå har byggt upp möjligheter. Du behöver ju inte vara här utegymsgrejen, för det fattar man ju. Här är utegymmet, här tränar vi, här håller vi koll på ungarna så att de inte är i vägen och gör sig illa och så vidare. Men jag skulle ju vilja hänga på den här träningstrenden, och det är väl lite grann där parkourkänslan. Alltså att här finns det en yta, vad kan vi träna här? Det tycker jag är en kul träningstrend, och den vill jag nog använda mig lite mer av. Men jag har inte riktigt hittat rätt format än. Vi får se om jag hittar någon som kan ta med mig på en sån inspirationsträning.
Väldigt spännande. Som alltid vill vi ha tips från er som lyssnar, så om ni har tips på någon kul trend som vi har missat att prata om idag och borde prova på, så kom gärna med den på vår Facebook eller vår Instagram, Traningspodden, eller på min egen Instagram eller Lovisas till exempel. För det är alltid kul med lite input, och det, jag är lite sugen på att testa nya grejer, det vore skoj.
Men en träningstrend som inte handlar så mycket om utförande utan mer om attityd, som vi kan liksom wrap this up med. Och den här skulle jag nog säga, det här fenomenet, det är inte till största delen av positiv, vad ska man säga, en positiv anda. Jag skulle nog inte säga att det hjälper lika mycket som det hjälper.
Aha.
Och nu ska jag vara lite hård här. Och det är sociala mediers möjlighet att göra helt vanliga människor till PTs, och inte bara till vanliga PTs utan PTs som grottar ner sig så mycket i detaljer att man tappar the big picture.
Nu fattar jag ingenting, nu får du förklara det lite mer.
Ja, men jag ser ju fenomen och tendenser och att det förekommer där vanliga människor konsumerar träning och teorier och fakta och studier och påståenden så pass hårt att de i slutändan inte har någon aning om vad de ska träna på vilket sätt, för de har fått in så mycket intryck och så mycket om olika vinklar och olika belastningar och de bästa träningsprogrammen och den bästa kombinationen av övningar och bästa sättet att kombinera konditionsträning och styrketräning och bästa sättet att kombinera styrketräning och rörlighetsträning, att man hela tiden vill optimera och hitta liksom det magiska receptet för de allra bästa, mest framgångsrika träningsprogrammen. Men jag kan ju säga att de här personerna tränar inte mer än någon annan. De tränar sällan hårdare än någon annan. Och tvärtom, så ju mer de får veta, desto fler frågor har de. Och i slutändan så kommer det inte göra någon som helst skillnad varken i träningsresultat eller i förbättrad hälsa, utan det är någon form av så här hjärngympa som jag tror att man bedriver, så man kanske tänker att det här ska utveckla en, att man tar sig själv och sin träning på stort allvar, men det måste ju finnas någon form av balans mellan vad behöver jag veta för att träna säkert, för att träna skonsamt, för att träna effektivt utifrån mina mål, och hur mycket kan jag ta reda på? Alltså du kan ju grotta ner dig på extremt djup nivå. Men det innebär ju inte bara att du kan det, att du bör göra det som vanlig motionär. För det kommer inte göra skillnad för din träning i det långa loppet. Är du med på...
Ja, jag är med på vad du säger. Men jag tänker säga lite grann emot dig. För att,
du är ju en detaljknarkare, Jessica.
Ja, men jag la ju upp ett träningsprogram till mitt första maraton enbart baserat på vad jag läste mig till på nätet. Och det gick ju bra. Jag klarade ju det. Från att ha i princip inte sprungit någonting i början av 2010 till att springa ett maraton och genomföra det i slutet av 2012.
Men skillnaden där, det är ju att du fokuserar på en sak, att du ska klara att springa ett maraton.
Ja.
Och det var ju inte så att du gjorde det här som något brett projekt, att du samtidigt skulle titta på den perfekta knäböjen, att du skulle kolla på det optimala näringsupptaget av protein.
Nej, så nördig var jag inte. Det har du rätt i. Så nördig var jag ju inte. Men
finns ju ändå egoistisk, alltså att du ändå kunde hålla det till dig och din egen träning just ifrån det målet som du har nu. Jag förstår skillnaden, det här att du konsumerade ju inte allt du kunde om träning.
Nej, det gjorde jag inte. Men menar du Menar du att det blir fel när människor som inte har bakgrunden och kunskapen ska försöka tala om för andra hur man ska göra? Eller är det det du är inne på lite?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det skulle jag nog inte heller tycka är så himla bra.
Nej, men jag menar att man läser en massa studier och så här, och sen så ska man plötsligt tala om för andra att så här ska du träna. För att vi lever ju lite grann i det samhället att alla är fotografer och alla är journalister och alla är PTs i princip. Alla kan ju allting nu för tiden, för att man kan läsa sig till massa grejer på nätet och sen... Man kan ju, en del människor påstår ju att de är terapeuter och mentala coacher och bla bla bla, och de har bara läst lite studier på nätet och tycker att det räcker liksom. Så att vi lever ju lite grann i ett sånt samhälle att många människor tror ju att de i princip har kunskap nog för att kanske vara PT till andra.
Du menar att man har gått på Google-universitetet?
Ja, men lite så.
Nej, men så här, det är ju inte ovanligt att en person på olika sätt konsumerar träning och hälsa kanske 10-12 timmar i veckan. Men det man tränar, det är 3 timmar i veckan.
Just det.
Proportionen mellan hur mycket du konsumerar träning och utför träning, det finns att det inte är balans. Alltså, bara för att du kan konsumera massa träning, teorier, studier, profiler, allt det, så innebär det inte att du kanske bör göra det, för att det kanske tar energi och fokus på någonting annat. Och dessutom, som mycket annat, ju mer man lär sig om en sak, desto mer fattar man att man inte kan. Alltså att ju mer man forskar på någonting eller grottar ner sig, desto klurigare förstår man att saker och ting är. Vilket innebär att det kanske för en vanlig människa inte är till någon större nytta att kunna allt som har med träning att göra. Och att det mesta inom träning faktiskt kanske har det beror på svaret. Och då blir det extremt frustrerande om man är ute efter att på något sätt nå någon form av mål i form av en vägg, att man har lärt sig klart. Men man kommer ju aldrig ha lärt sig klart om man hela tiden söker. Och jag tycker att för vanliga människor så räcker det väldigt gott och långt med källkritik. Man behöver inte alltid veta allting ner på detaljnivå, för det kommer inte göra någon större skillnad för sin egen träning. Man kanske ska lägga mer fokus på
att faktiskt träna. Är det det du menar?
Ja, det vet ju det. De flesta människor tränar långt ifrån den optimala träningsdosen för vad man kan få ut av en träning, en motionärs kropp. Och jag kan ju tycka att pratar man om en träningstrend och man pratar om en hälsohets, att man pratar om att träning får ta så mycket utrymme. Ja, men det är ju mycket konsumentens eget fel, därför att man efterfrågar det.
Jag fattar vad du menar nu. Jag förstår problemet. Men jag är ju också lite grann knarkare och nörd, så att jag är ju lite grann på de här människornas sida också.
Men jag tänker på det ofta när det examineras ju extremt många nya PTs varje månad och varje termin. Och det finns ju en jättestor problematik om man har en PT-utbildning som kanske är 20 dagar. Hur många timmar behöver du tillbringa på nätet för att lära dig mer än vad en PT lär sig på 20 dagars utbildning fysiskt på plats? Alltså, det går ju att läsa sig till extremt goda kunskaper bara genom att hänga på nätet och att följa duktiga personer. Och det är ju också taskigt och lite då orättvist för den här nyutbildade PT som har lagt kanske 50-60 000 kronor på en utbildning. Och sen så kommer den ut på en marknad där människor kan mer teoretiskt än vad PT:n själv kan.
Jag fattar.
Då måste man ju ha någonting annat att komma med. Ska man jobba i träningsbranschen så måste du kunna någonting annat än vad personen kan googla sig till. Alltså klienten.
Ja, absolut, men det handlar väl också lite grann om att det blir lika mycket verkstad som det blir snack. För det är ju väldigt lätt att kunna massa saker i teorin. Men när det kommer till praktisk utövning eller vad som fungerar i praktiken, där är det kanske inte lika väl bevänt med kunskap.
Nej, och det här är väl det är väl en typ av träningstrend. Alltså att inhämta information och kunskap, det är en träningstrend. Och det är väldigt trendigt idag att hela tiden leta efter källan eller liksom hitta påståenden. Jag följer en kille på Instagram som är sån här, han är en av världens bästa, tror jag, men det kanske är Europas bästa bänkpressare. Och han får ofta så här frågan om, eller liksom folk liksom vill hela tiden ha belägg för när hans påstående, när han säger, han är alltså då en av, ja, en superstark kille, och han svarar och menar på att, vet du vad, du kan bänkpressa i väldigt många år innan du har kommit så långt att du behöver läsa en studie som berättar för dig hur du ska bänkpressa för att bli det starkaste jag. Alltså att träningen i sig räcker långt i många år innan du behöver ha vetenskapliga studier i ryggen när du väljer program.
Ja, men det där är ju faktiskt smart, det kan man ju tänka på. För det kunde jag känna när jag satt ihop mitt träningsprogram till mitt första maraton. Att jag läste mig till extremt mycket kunskap, men upptäckte ju sen att okej, det här funkar inte så bra i praktiken. Här får jag tänka om lite grann. Hur ska jag liksom justera det här så det passar? Och ibland gjorde man fel, som när jag började träna för tidigt och för hårt efter mitt maraton och struntade lite grann i återhämtningen och drog en muskel i vaden eller fick en bristning i vaden och fick vila i flera månader. Så man lär sig ju av sina misstag mer än vad man kan liksom hämta in på nätet. Misstagen kan du ju aldrig göra i teorin, om man säger så.
Nej, men det tycker jag, det är en jättebra lärdom, och så det vill jag nog skicka med om vi pratar träningstrend 2017. Det här året blir nog en vattendelare i den här informationshysterin som råder på flera sätt.
Bra, Lovisa, det får sätta punkt för det här avsnittet, tycker jag, av träningspodden.
Nu väntar det ju faktiskt långhelg med Valborgsmässoafton.
Ja. Då har man gott om tid att sticka ut och träna. Jag tror jag ska köra en gammal Hilly P-Wear i helgen. Riktigt lång.
Kör lite cardio.
Kör lite cardio. Ja, varför inte?
Och jag ska knipa lite extra då tillsammans med Susanne Lanefelt. Nej, jag skojar bara. Men knipa, det gör jag faktiskt varje dag. Jag kör ju snipp bootcamps, det gillar jag.
Snipp bootcamps, det kanske är trenden 2018, är snipp bootcamps det största du kan åka på. Men du vet, då kommer du få höra att det är könsdiskriminering.
Du, även män behöver träna bäckenbotten.
Hörrni, ni får ha en riktigt skön långhelg ut och njut nu av det iskalla, härliga vårvädret i Sverige. Så hörs vi igen om en vecka. Jag säger tack och hej för mig.
Puss puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.